Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är det avsnitt 277.
Det är precis vad det är det.
Och ni är så välkomna till oss.
Ja.
Till vår lilla stuga och vårt lilla hörn här.
Vår lilla rimstuga.
Ja.
Du, jag måste fråga dig en sak som allra först här.
Mm.
Jag tycker att du verkar gladare nu.
Att du gladare liksom, än?
Ja, än för kanske några veckor sedan eller en månad sedan.
Ja.
Det är liksom det är lättare med dig.
Mm. Tycker jag med att det är lättare med mig.
Ja, och då ska jag fråga, då har du tre alternativ att välja på. Om skälet till det.
Ja.
Och då är det ett, att det lackar mot jul. Kryss, att du har sovit bättre. Två, att du har kommit igång med en skrivprocess.
Jag sover alltid bra och det lackar mot jul och det bryr mig inte om. Men jag har kanske kommit, jag har kommit längre, ja. Sen våndas jag.
Ja, ja.
Men jag har i alla fall
kommit igång
jag har
med någonting som i alla fall känns
klar.
Som en någonting där du får göra det du vill helt enkelt.
Ja, men titta bakom dig. Där ligger ett stort papper då med 6 post-it-lappar på. Mm. Det är inte riktigt en roman. Och jag hatar det där.
Ja,
men jag är gladare ändå.
Bara man har någonting som man håller på med så kan ju det vara fyllt med ångest. Men som helhet så blir man ändå lite mer tillfreds och lite gladare.
Man kan säga att min kris som jag har gått igenom är genomgången.
Ja men grejen är så här. Ibland kan jag ju känna när det är på det sättet. Det tror jag många känner också när ens partner plötsligt blir låg eller någonting. Så, vad är det nu? Vad är det för fel? Vad är det för fel?
Men jag är så tydlig.
Ja, jag vet. Men man undrar ju varför ibland också. Är det något jag har gjort? Vad kan jag göra? Så här, det är bra att veta hur liksom processerna går. Att
precis.
Det är. Blir det tomhet i livet så för det med sig att det blir också lite lågt. Lite svart.
Men får jag fråga, har du någonsin tvekat ifall det var du som skulle vara orsaken till att jag har varit grubblig?
Ja.
Det tror jag inte på.
Jo.
Är det sant?
Ja, det är klart.
Varför då?
Nej, men jag tänker att kanske för att jag har haft mycket omkring mig och jobbat hårt och liksom att det har skapat avstånd eller ja, vad vet jag, det kan ju vara som helst.
Jo.
Ja.
Men mitt grubblande började ju i somras. Det började i somras.
Ja.
Och då vet ju jag och då säger jag det hela tiden vad jag grubblar på. Sen hindrar inte det att du har varit en trökig partner den sista tiden eftersom du bara jobbar.
Ja. Nej, precis.
Så det var både och.
Ja, jag förstår.
Men jag är glad.
Ja, det är bra.
Fastän du bara jobbar.
Ja, det är jättebra.
Ja. Okej, här kommer några grejer. Så här, varför ser det ut så där?
Nej,
jag ser,
ja.
Jo, det gjorde. Okay. Alltså, det är mycket vi kan om varandras känslor.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Ja, men nu kommer det basic-frågor kring mig.
Okej.
Okay. Du ska bara jättesnabbt.
Ja. Okay. Ja.
Hur lång är jag?
Du är 1,72.
Ja, det är nog rätt. Vilket stjärntecken är jag?
Vattuman.
Vad heter byn där jag växte upp?
Den heter Idbeck.
Ja. Vad läste jag i Uppsala efter min lärarutbildning?
Religionshistoria tror jag, eller religions någonting. Nej, skapande svenska. någonting.
Skapande svenska, religionshistoria och
var
engelska.
Det med? Engelska också. Okay, ja. Ja.
Vad heter min mamma i förnamn?
Teresa. Teresa.
Moder Teresa.
Teresa.
Ja, Teresa. Ja. Och pappa då?
Han hette Halvar.
Ja, du var jätteduktig.
Ja. Tänk om jag skulle ställa samma frågor.
Jag skulle inte kunna de frågorna.
Nej. Vet du vad min pappa hette?
Morgan.
Mamma.
Marianne.
Ja, nej, men det är bra.
Det var,
det var läskigt, tycker jag.
Ja,
det är nästan läskigt. Värre än de där känslofrågorna.
Ja, precis. Ja. Okej, vi har fått en fråga. Mm. Vi har fått den förr. Eftersom vi då är ett heterosexuellt par,
ja,
och resonerar väldigt mycket utifrån det, så, mm, så kan man tycka att vi är tråkiga som inte liksom pratar om homosexuella par och liksom hur de strukturerna ser ut. Där är ju sanningen för min del att jag vet ju ingenting om det riktigt.
Nej, inte
eftersom,
jag heller.
Eftersom det är inte självupplevt någonstans. Liksom, så att... Sen känner man homosexuella par, men man vet ju inte vad som är vanligt och inte. Men någon frågade så här, tror vi att strukturerna och problemen är de samma i homosexuella par som i heterosexuella par?
Ja, jag tror att många problem är de samma.
Mm-hmm.
Jag tror att det vi pratar om, jämlikhet och rättvisa och tid och hur man sköter hem och samvaro, massor med saker är de samma oavsett i vilken typ av relation du lever i.
Du menar för att det blir orättvisor,
ja,
eller liksom,
ja,
issues kring det?
Sen kan vi då säga att det är ofta han eller ofta hon, och det är ju en sak, men så, de här sakerna måste ju rimligtvis kännas igen. Sen finns det nog saker som är specifika för homosexuella par, som det också är kanske för vissa heterosexuella par. Det går liksom inte att vara överallt. Och jag håller med dig. För mig är det också så här, jag har svårt att liksom så här specifikt prata om så här är det för homosexuella. För jag har ingen sån erfarenhet själv. Och jag hoppas verkligen att man ändå utifrån de samtalen vi för ändå kan känna igen sig oavsett vilken, liksom, vilken relation man än lever i.
Ja, och det verkar de ju göra. Men jag tänker så här, jag tror väl som du att obalanser, för det här handlar ju egentligen om obalanser,
ja, ja,
och orättvisor uppstår, men det som de nog är befriade ifrån,
ja,
det tänker jag ändå är det här, de här gamla könsrollerna som ändå gör att en viss person definierad av sitt kön ska dra tyngsta lasset. Liksom.
Absolut.
Nu, då, det som då återstår när man är fri från det, det är ju liksom personligheterna som gör att man hamnar sig eller så. Jag tänker också sexuellt så måste det också faktiskt, eller det vet jag inte, men jag skulle kunna föreställa mig att det blir lite enklare också i någon mån.
Ja.
När man vet hur det känns för den andra.
Mm. Men är det verkligen så? Vet man, även om man är samma kön, hur man vill ha det? Är inte det i alla fall individuellt? Liksom?
Jo, men det är klart att det är.
Ja.
Men eftersom väldigt många män, eller eftersom många kvinnor inte får orgasm vid samlag med en man, så vet kanske en kvinna ändå, alltså man är i alla fall inte inriktad på in och ut,
nej,
och tror att det ska göra tricket. Det tror jag liksom, den delen av missförståndet kanske är borta i alla fall.
Ja, fast ja, jag vet det, men för männen då, som då är inne på in och ut. Alltså så här, jag bara, det blir lite... Jag undrar så här, är
du skulle
det i alla fall...
vilja att det bästa var att...
Nej, men nej, men jag tänker också så här, det är ju inte... Det är möjligt att det, och det vet jag inte heller, att homosexuella har lättare för att prata om det.
Tror jag
att man
också.
Har liksom man har samma bakgrund och man har samma liksom, så här, uppväxt. Jag umgicks med killar när jag var i puberteten. Liksom, så här, och det kanske är lättare att förstå då. Men jag tycker i alla fall att det är saker du inte vet hur den hur jag vill ha
det.
Men
självklart. Och så är det ju även för män och kvinnor.
Ja.
Man vet inte hur det är.
Nej.
Men om vi nu skulle rensa bort... vår uppgift var ju här att rensa bort att det fanns en könsskillnad med den man hade sex med.
Ja, ja.
Så då måste vi rensa bort den. Sen kvarstår ju allting annat.
Okej. Vi rensar
kan
bort.
Du rensa bort?
Vi rensar bort. Så, nu är den borta. Så, nu är
vi
det.
Kan ju inte liksom bara säga att allt är olika. Det är det ju även för heterosexuella par
men,
i så fall.
Men grundfrågan liksom i det här då, varför vi inte pratar om homosexuella relationer i skilsmässopodden, så tror jag i alla fall att det är så här, eller jag hoppas också att det vi pratar om i alla fall berör även personer som är i homosexuella relationer.
Eftersom det handlar om samspel mellan människor.
Precis.
Ja. Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
En kvinna som skriver så här. Hejsan. Oavsett mina guldstjärnor jag försöker samla på mig under vår skilsmässa, så kan jag inte undgå det kapitlet i er bok om barnen. Då antar jag att hon har lyssnat på Lyckligt skild eller läst Lyckligt skild. Jag har lyssnat på er bok 2 gånger och först vill jag bara säga tack för att ni verkligen fick mig att förstå värdet av mig själv. Jag och mina barn har levt med en man som tyvärr har haft alldeles för många utbrott som gått över gränsen. Jag vill inte säga till mina barn att det är därför mina känslor slocknat för honom, men ändå vill jag besvara deras känslor i det hela. I vårt fall så har mannens beteende gått på barnen, inte mig som hustru. Alltså jag tolkar det då som att utbrotten har riktat sig mot barnen mest. Jag som sagt älskar er bok, men den hjälper inte i mitt fall med barnen. Hoppas ni kan ta upp det i er podd. Jag tolkar henne som att frågan är, hur ska man hantera detta att någon får liksom utbrott på barnen?
Alltså jag tycker att det är en svår fråga, därför att när man separerar och man upplever att ens partner då får utbrott på barnen, då är man ju rädd vid separationen. Vad ska hända när han eller hon då, han här i det här fallet, blir ensam med barnen? Och den är ju, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tycker kanske att man, dels så kan man ju tänka att det kanske är en annan sak när man är ensam med barnen.
Att det inte blir samma laddning. Det vittnar ju många om. Att det liksom,
att det kan vara så. Men det är ju inte säkert. Och jag tror kanske att man behöver ändå vara lite vaksam kring det där.
Ja.
Sen en annan sak då. Jag vet inte om det är det hon frågar om också. Att när hon vill liksom inte så här förklara för barnen att det är ett av skälen.
Nej.
Det vill säga hon vill inte baktala pappan. Men hon måste i alla fall, det behöver hon ju inte göra, men jag tror att hon behöver liksom få en dialog kring det där, om vad de upplever kring det.
Precis.
För att också kunna liksom så här hålla koll på vad, hur är det då när ni är hos pappa?
Ja.
Utan att vara försåtlig eller liksom lura
in dem. Det, nu vet vi inte hur gamla de här barnen är, för det står inte. Men det som jag tycker att hon har ju gjort rätt, det är ju helt enkelt att hon har skilt sig ifrån honom.
Ja.
Det tycker jag är bra. Men jag tänker också att eftersom det verkar vara så att man kanske ibland får lov att gå till sig själv bara, hur skulle jag ha gjort? Jag skulle ha gjort så att om jag kände, eftersom det har funnits incidenter där han har gått för långt, så tänker jag att hon skulle säga till honom att om det förekommer mer, om det förekommer igen, så kommer hon att polisanmäla honom.
Ja.
Eller gå till SOS.
Ja.
För att jag tänker att han behöver någonting som håller emot det här. Men jag tänker också i någon mån så har hon ju ansvar för att skydda barnen. Och jag tänker att lite det som du är inne på också, att hon har hjälp att ge dem ord för det här.
Precis. Oh, ja, precis.
Genom att säga, och hon kan ju säga, om hon då inte vill, jag tycker nog att hon skulle kunna, linje med vad jag annars tycker, jag tycker linje att hon kanske skulle kunna säga att hon inte trivs med hans humör. Och att det kan ju vara svårt om man liksom tar illa vid sig av hans humör och så vidare, att man pratar om det på viset för att hon ibland kan bli skrämd av det och att hon inte trivs med det helt enkelt. För då kan de också få ord på att det är okej, för det första att deras intuition och känslor får bekräftelse, för det blir ju jätteviktigt så att de inte ska tro att det här är normalläget, och att förklara liksom, när man, att man tycker att det här är obehagligt, så att om de tycker att det är obehagligt så får de ju säga till liksom.
Precis.
För sen finns det ju också en gräns där det blir juridik av det hela.
Ja, men den är ju också viktig liksom att veta var den går någonstans för att det inte ska gå för långt heller.
Nej, men precis. Och jag tänker så här. Tittar man på polisens hemsida så står det då olaga hot, vad det är. Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Och en beskrivning av olaga hot är: olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Och då är det ett brott. Alltså om jag säger till dig, du din jävel, om inte du bla 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 så kommer jag att sticka kniven i din hund eller kasta sönder de här grejerna. Det är ett olaga hot som är ett brott. Brottet förekommer ofta i kombination med misshandel, våld i nära relationer och andra brott där konfrontation uppstår mellan individer. Och jag menar, när det gäller barn då, så är det ju, det kanske också blir en väldigt otydlig gräns, men då kanske hon bör verka för att ha vårdnaden om han inte kan styra upp sin tillvaro så han slutar med det här.
Precis. Men det, och det är det jag menar också, så det är ju jätteviktigt att veta att det, om man säger det är ett utbrott, om det är en utskällning, du får faktiskt inte göra så bla 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 bla, fast höjd röst och alltihopa, då är det skillnad mot ett olaga hot. Och att man ska vara väldigt noga med när det börjar bli hot, att man också säger ifrån på riktigt, därför då är det en lagöverträdelse.
Det är ju det, men en del har ju också en dålig koll på vad de signalerar när de är som till exempel stegen före misshandel i en relation, så kan det ju vara så här att någon tränger in någon annan i ett hörn och hindrar och så vidare, och det räknas ju som ju som våld att hindra någon att röra sig fritt och så vidare. Jag vet inte om det är brottsligt, men det räknas ändå som så att det finns ju en flytande, och så finns det de som är arga så att de skäller, men ungarna vet att de skulle aldrig ge sig på mig, liksom. För att man uttrycker inte det. Sen finns det de som är arga på ett hotfullt vis. Det vill säga att man känner sig fysiskt hotad. Och det där är ju kroppsspråk. Man ser liksom att nu ger han sig på mig snart, liksom, eller någonting. Så att det handlar ju inte om att inte kunna skälla ut folk.
Nej, det är det jag menar också.
Det är ju inte farligt, liksom.
Nej. Exakt. Och men de där gränsdragningarna är viktiga att hålla koll på.
Ja, men det är också så här att är jag rädd för en person som jag lever nära, då är det min gräns, liksom, oavsett vad den tycker om det.
Ja. Men förstår du, det finns ju barn som säger också att pappa hotar mig, men jag skiter i det. Det är inte okej.
Hur menar du?
Jo, att så här, det, absolut. Om ett barn, om mitt barn blir skrajset när jag bara blir arg, liksom, då måste jag självklart säga, oj hoppsan, jag får ta lite lugnt här nu. Men det är ju inte bara barnets upplevelse som gäller. För ibland kan barnet uppleva det som inte så farligt, fast det är ett rejält hot. Liksom.
Ja,
så du måste också dra de tydliga gränserna så här, när det faktiskt är någonting som du kan gå till polisen med.
Precis, eller? Och jag menar, det finns ju steg innan polisen. Ja, det är därför jag säger SOS och så vidare. För att ibland så kan det vara väldigt ohälsosamt fast det inte är ett brott.
Nej, men jag menar inte så här, du måste gå till polisen med en gång, men du måste göra klart det för den personen som ägnar sig åt den här typen av hot. Att så här, det du gör nu, det är ett lagbrott.
Ja, precis.
Det är inte bara att du har, liksom, blir upprörd, utan du begår
precis,
brott.
Att ungen gjorde något dumt. Ja, må så vara. Barn gör det, men du får inte hota dem för det.
Nej, exakt. Precis.
Ja. Så jag tänker att mamma får kanske ändå... Det är en jävla skitsits naturligtvis. Men jag tänker ändå att det beror på åldern på barnen, men bekräfta det. Hjälp dem att få ett språk för det här så att man pratar om det. För det är helt naturligt att säga att usch, jag trivs inte alls med hans humör och jag känner mig rädd när det blir sådär och sådana saker. Så att de får ord på det. Och går han för långt, då behöver vi. Då måste man ju anmäla.
Ja, precis. En fråga, Marit. Det här, låt oss säga nu att jag skulle bli utbränd av allt mitt hårda arbete. Och sen så skulle jag liksom aldrig riktigt kunna ta mig ur det där, så att jag skulle bli en hemmasittare och inte orka göra saker och kanske...
Du är deprimerad.
Ja, liksom. Men det kanske skulle gå ut över mig på ett sätt så att jag verkligen fick en, vad heter det? Nästan en psykisk diagnos, att så deprimerad så jag inte kunde göra någonting. Och jag frågar inte vad du skulle göra, utan rent så här, skulle det vara okej att du träffade någon annan eller gjorde något annat, eller vad kan jag ställa för krav liksom då, som den som har blivit sjuk på det sättet?
Du menar om jag skulle tycka att det var rätt att jag då, eftersom ja. Du då var inte tillräknad ja. Längre, eller du var inte liksom dig, du var inte dig själv.
Nej, det var och, inte, nej, precis.
Och du var långvarigt sjuk.
Ja, ja.
Skulle jag då börja träffa någon ny? Ja. Och tänker du rent moraliskt liksom vad som...
Ja, båda delarna, både vad du själv skulle göra och vad du tycker rent moraliskt. Det kanske är samma sak i och för sig.
Det kan ju glappa ibland. Det kan ja. Det ju verkligen. Men, nej, men... Alltså om man tar rent moraliskt, det är det hela tiden från fall till fall. Men jag kan nog tänka att om man lever med någon, till exempel om det handlar om missbruk, så tycker ja. Jag att så känns det lättare att säga att ja, men det blir inte okej att missbruket ska dra ner båda två, att båda Nej. Två inte ska kunna leva och så Nej. Vidare. Och på sätt och vis så kanske det också gäller... Det beror på hur pragmatiskt lagd man är då. Men jag tror nog att kanske många, om man lever med någon som är väldigt långvarigt sjuk ja. Och som inte alls är den person som man en gång valde. Det är klart att jag tror att man vill hjälpa och finnas där länge av kärleken liksom.
Ja.
Men till slut kanske man ger upp. Och att man själv har ju också då behov som människa
ja.
Av att livet ska fortsätta ja. I någon mån. Så jag kan förstå att man då behöver gå vidare också, kanske utan att göra slut, för ja. Det kan man kanske inte ens se hur det skulle gå till, men att man gör saker som man inte skulle ha gjort annars,
ja.
det kan jag förstå.
Jag tycker på något sätt det är skillnad om det nu, även om jag skulle bli utbränd, så är det ju lite självförvalat också, eller missbruk sådär. Men om jag drabbas av en sjukdom, det kan ju vara, du kan ju få liksom en blödning som gör att du blir en hjärnblödning som gör att du ganska ung ålder liksom blir psykiskt insufficient då, alltså du blir sjuk och du kanske är väck eller glömmer saker eller vad som helst, du kan inte resa, kan inte göra alla de där roliga sakerna och är inte den partner som du en gång valde.
Nej, men det jag menar, att skiljelinjen går kanske vid ska bådas liv så att säga
ja,
då avstanna
ja.
eller är det en som är sjuk och den andra kanske så att säga åtminstone hankar sig fram
ja.
Men behöver något ja. Annat än att ha rollen ja. Som vårdare ja. Egentligen då. Jag har inte gett något svar, men moraliskt så tycker jag inte att det är oförlåtligt att man så att säga försöker rädda sig själv, men
Nej.
Man kanske gör det utan att samtidigt behöva skada den andra. Jag kan och det blir att leva i en viss oärlighet eftersom man då gör det man inte tycker att man skulle göra, för man skulle ju leva ihop då i nöd och lust. Men det har jag ju aldrig trott på riktigt
Nej.
I och för sig, för att
Men kan man liksom på något sätt avtala om det när man blir tillsammans, och skit i att man gifter sig inte, men sen när du väljer att leva ihop, kan man avtala om det? Det vill säga, om jag nu skulle drabbas av en sjukdom som gör att jag är liksom inte funkar på det sättet och jag kan inte svara för mig själv heller. Alltså innan, om det skulle vara så, då är det okej med mig att du...
När vi pratade om det för något år sedan i podden så tyckte vi att man kunde det.
Ja.
Då har ju då jag ändrat mig.
Ja.
För det tror jag faktiskt inte att man kan.
Nej.
Jag tror inte att man kan leva sig in i hur det där är.
Nej,
så även om man avtalar det så kommer det inte att gälla.
Nej.
Utan situationen kommer att vara ny och överraskande.
Ja.
När man ställs inför
precis,
det och det beror på så väldigt många olika saker. För då sa vi så här, nu ser du så här.
Nej, säg.
Men vi sa så här att nej, men då får man lämna den andra, sa vi.
Ja.
Men när gick den gränsen då?
Ja.
Är det liksom om jag... Fy fan vad taskigt.
Men du har varit lite låg här nu. Så att jag
precis.
Sticker nu.
Ja.
Nej,
tror jag inte att man funkar.
Nej,
ens,
det kanske inte
att
går att göra det.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Men jag är nog av... Alltså, låt säga att någon är så väck eller så borta så att den knappt märker vad den andra gör. Då är det ju också... då är det ju bättre ändå att det finns ett liv där,
ja,
tänker jag. Ja.
Nej, absolut. Och det
hindrar
jag tänker
inte
också
att man
mycket
hjälper
på,
varandra ändå.
Nej, jag tänker också mycket på omgivningen, hur vi ser på personer som hamnar i det här.
Mm.
För det tror jag är det värsta också. Om du nu skulle bli allvarligt sjuk så att du inte ens visste vad jag gjorde och jag skulle börja göra andra saker, träffa någon annan kanske, så skulle omgivningen döma mig, så hur kan du göra så? Hon ligger där och är sjuk och mår dåligt och vet ingenting.
Precis.
Det är också en
så här... det är ett svek, men där tänker jag att man, ja, det blir ju en kamp man får fightas med då, just med omgivningen.
Ja.
Det finns en jättebra bok.
Ja.
Nu ska vi se om jag kommer på vad den heter. Ja. Den heter En sorts kärlek av Ray Kloon.
Okay.
Jättebra bok. De är ett ungt, framgångsrikt par. Sen drabbas hon av cancer och de har också ett barn.
Ja.
Alltså den är så jäkla bra. Ja. Det var ett tag sedan jag läste den, men jag minns den. En sorts kärlek.
Ja.
Vi är ju inte... Vi har väl också som även som medmänniskor en överlevnadskänsla.
Ja. Hur menar du då?
Nej, men att... Alltså många har ju en pliktkänsla där de bara ägnar sig då åt att bli sköterskor, vilket jag tycker egentligen är hemskt av samhället att det är så det blir. Men medan andra känner att nej, men det ska i alla fall inte, alltså att din sjukdom ska inte ta mitt liv också på något vis.
Nej,
vilket ligger någon rim och reson i.
Ja, jag tycker att det gör det. Sen jag vet att det är jättesvåra moraliska frågor och man kan verkligen vända och vrida på det till höger och vänster. Men tänker man på det, så varför ska två människors liv pajas?
Ja, och man behöver ju inte överge sin partner,
men det kanske
inte längre är den kärleksrelation.
Nej.
Det är inte det då kanske.
Nej, och det är också svårt att tänka sig om jag blev liksom allvarligt sjuk. Det är ju inte den personen du skulle välja i så fall.
Nej, men du menar om man blev ihop då?
Ja.
Nej. Men det funkar ju inte riktigt så heller. Nej. Det läskiga är ju att det här kommer att hända. Sannolikt så är det ju så.
Förmodligen, ja.
Mm. Det är livets villkor.
Ja, ja, svårt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet, och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Det var en som hörde av sig. Vi pratade om det här med att berätta för barnen, hur man berättar för barnen för något avsnitt sen när man ska skiljas. Och då är det en som reagerar här och säger att hon tycker att det är, för att då pratade vi om att det är bättre att liksom säga att jag och pappa är överens och vi har kommit fram till att. Hon tycker så här, att hon tycker att det är mycket bättre att vara ärlig och säga som det är. Alltså att säga, det är mamma som vill skiljas, jag vill egentligen inte det här, men jag kommer att klara av det bra, och så vidare. Jag invänder då. För då tänker jag så här. Låt säga att du och jag hade barn och så ska vi skiljas. Och så säger du, eller jag säger så här. Pappa vill inte leva med mig längre. Han vill skiljas och jag är ledsen för det, men jag kommer att klara det. Då har du på sätt och vis blivit en bov inför barnen.
Absolut.
Ska du då, för att göra dig själv begriplig för barnen, förklara varför du ville skiljas och säga, ja, men det är för att mamma har ihop det med Sven på sitt kontor. Så att,
nej,
precis. För,
nej, men...
för om det är det här som händer, tänker jag då, att om man nu ska vara ärlig, för det jag inte gillar, det är att det är den som säger att jag vill skiljas som får bära hela skulden, medan det bakom det där ligger ju oceaner av oenigheter som den andra kanske är skyldig till. Så säger inte jag att det alltid är så, att den andra alltid är skyldig till det, men det blir så konstigt om en, så att säga, ska bära hundhuvudet. Och det blir väldigt lätt så då, tror jag, att barn riktar sig mot den och tycker synd om den andra. Medan det kanske är han som har gjort att jag ville skiljas. Mm. För att han har inte låtit mig utvecklas. Eller han sviker mig varje gång. Alltså jag måste ju göra mig begriplig. Det är därför jag inte tycker att man ska dra in dem i vem vill vad.
Jag förstår. Och så här, jag kan inte säga emot det egentligen, eller jag kan inte säga emot att det är bra om man kan inför barnen stå enade, eller att man säger att det är ett gemensamt beslut. Och jag förstår att det undanröjer en massa såna här lojalitetskonflikter, om man säger så här, men vi har kommit fram till det här tillsammans. Samtidigt så tror jag att det är få barn som inte under den här tiden sen undrar vad fan var det som hände egentligen. Det måste ju varit någon av dem som ville mer än den andra. Och jag tror att det kommer att skymta på något sätt i alla fall. Sen kan jag ha fel i det, och att barn är så korkade så att de inte fattar. Det är mycket möjligt, det vet jag inte. Men jag tycker i alla fall, nu tar du upp exempel, så här, om man nu i alla fall skulle säga att det var pappa som ville skilja, så tar du upp exempel av, ja, då kanske mamma varit otrogen. Det finns ju tusen skäl till att man vill skilja sig.
Ja, och man måste ju nästan också säga något.
Absolut,
skäl till dem.
Visst, och där kan man ju ändå säga det enkla, så här, nej, jag och mamma, eller jag vill inte, jag älskar inte mamma så mycket som jag gjorde förut, eller jag har inte samma känslor. Jag har alltid samma känslor för er, men för vuxna kan det ta slut. För att jag vet inte, jag tror också att man kan liksom hitta sätt att formulera det så att inte barnen upplever den ena som en bov heller.
Och på vilket sätt skulle det vara bättre för dem att de vet att jag inte dög åt dig än att vi spelar lite teater.
Men så här, det är ingen, jag skulle aldrig säga mamma duger inte.
Nej, men det skulle de dra slutsatser om jag är inte kär i mamma längre.
Det är inte säkert. Ja, det,
ja, men då är de ju...
Jo, men så här, det beror ju helt och hållet på hur man formulerar. Och jag vet också så här, att för mina barn, de anklagade mig vid flera tillfällen. Det var du vill inte vara med mamma, det var du som lämnade henne. Ja. Det går ju över, och låt dem ha den känslan ett tag, och låt dem också få sörja, låt dem få vara i det där dumma dig. Nej. Det är ju det du ska ta hand om sen.
Nackdelen med det är att, och det vet vi ju, att om det då är synd om en förälder, så kommer barnen att ägna sin kraft åt att oroa sig för mamman.
Absolut.
I det här fallet.
Visst.
Då.
Och om båda föräldrarna är så starka så att de bara kan liksom hålla det här. Jag mår bra, det är inga problem. Jag är nöjd, alla är nöjda, vi kommer överens om det här. Men det är så väldigt få fall som det är så. Så säger föräldrarna så här, vi är överens om det här. Sen går pappa hem och gråter i 2 månader.
Nu byter du ämne. En sak är att man säger att man är överens om det.
Ja.
Det kan ju båda vara ledsna för. Alla är ju ledsna för att liksom så. Men det är värre, tror jag, för barn om det är så att en är ledsen. Då riktar sig ju barnens uppmärksamhet emot den. Så det är bättre om man... Jag menar att det är bättre om man kan säga att vi har bestämt så här. Det kommer att vara tufft. Man måste ju inte låtsas glad för det. Det kommer att vara tufft, men vi ska jobba för att det här blir bra.
Och så är mamma jätteledsen sen. Vad tänker barnen då? Hon verkar inte alls nöjd med det.
Det här är tufft och sorgligt.
Ja, men pappa är ju glad då och mamma är ledsen.
Ja, men då får väl... Jag menar bara så här...
Ja, det är därför okay, att du kan inte lura
barn. Så här då. Jo, jag säger jo. Det kan man. Jag säger jo. Okej. Okay. Vi körde så. Nu får jag prata av egen erfarenhet då. Vi gjorde inte så att jag sa att jag vill inte vara ihop med pappa längre. För jag tycker inte att det är bra. Er pappa är dålig. Underförstått. Men jag tycker det är en jättedålig idé att göra så.
Du beskriver det på ett jävla dåligt
Nej,
sätt.
Du tar ner beskriver det på det sätt som du tänker. Ärlighet.
Nej, det tänker, jag tänker inte alls så.
Ja, men vi gjorde i alla fall inte så nu. Utan vi pratade och sen så får det gå tid tills man har hämtat sig. Sen presenterade vi det här för barnen. Och då kunde vi vara sansade och vi var överens båda två om hur det här skulle sägas. Typ på manusstadiet. Sen blir man så kolrig när man ska säga det ändå. Mm. Så att man alldeles tappar bort sig. Men så var det i alla fall. Då slapp de tänka stackars den ena, stackars den andra. Mm. Jag säger att det var bra. Jag tycker att det var bra.
Ja, men det är också så här. Jag tror att ni gjorde en väldigt, väldigt bra separation. Ni var väldigt duktiga. Ni var mogna och vuxna och klarade det där. Men det är väldigt, väldigt få som är på det.
Ja, men
är
det inte det skilsmässopodden är till för?
Jo, men du måste ju också kunna tänka att det finns känslor. Alla kan ju inte vara så här himla duktiga
men,
och straighta.
Nej, det vet jag väl. Nej. Men frågan är inte om man är duktig och straight, utan frågan är vad som är idealet. Ditt ideal var att säga som det är. Mamma är då.
Nej. Jag håller med dig, jag tycker att det där är bra, men jag undrar om det är nödvändigt, för att alla klarar inte det.
Och klarar man det inte så klarar man det väl inte. Men det är väl en sak att bestämma vad tror jag är det bästa.
Ja, och det säger jag ju också. Men jag säger också så här, om du inte kan det så kan du åtminstone vara ärlig i det. Och jag undrar om det är rätt, så här, jag vill inte, men okej, jag ljuger för barnen då.
Ja, det där ordet ärlig i det här sammanhanget vet jag fan. Jag vet inte vad man ska ha det till. Man har lurats från början till slut och sagt att vi ska vara ihop. Alltså jag vet inte vad. Nej, i det där läget tror jag att man får vara väldigt pragmatisk. Minska barnens lidande mesta möjliga. Och är det, jag tycker inte att det är hedervärt. Alltså, nej.
Men det där, jag tycker det där, nu är du taskig när du säger att det inte är hedervärt.
Vilket skulle jag, vad var det inte som var hedervärt?
Ja, säg det då.
Nej, men att säga att det är fint att vara ärlig. Liksom, om ärligheten sårar dem mer och att man säger jag är ärlig för de kan ändå alltid räkna ut hur det är. Jag är inte så säker på det.
Nej.
Om barnens bästa är att man skarvar lite, för annars ska man väl upp med alla otroheter och allting då på bordet.
Det behöver du ju inte göra. Det behöver inte tala om liksom exakt varför. Jag älskar inte mamma tillräckligt mycket längre.
Mm.
Eller pappa.
Och då vill du vara ärlig på den punkten. Men när barnen frågar varför, då ska du ljuga.
Du kan väl säga, det har inte du med att göra.
Ja, oh, yeah right.
Nej, men så här, det kan väl... Det,
då vill du jag ljuga inte att, ifall jag har varit otrogen.
Nej, men så här, du behöver inte ge dig in i... De behöver inte veta allting om hur det är i en vuxenrelation.
Precis.
Men att den ena faktiskt är den som vill dra sig ur. Det tror jag, det kan nog barn klara av.
Du kan dra dig ur.
Jaha, det var känsligt tydligen.
Nej, men jag håller bara inte med dig.
Nej, och jag håller inte med dig.
Nej. Och förra gången så hörde vi med varandra, men du har ändrat dig sedan dess. Och jag vet att från början så tyckte du också så här. Så du har haft några olika steg här.
Nej, men jag säger det, så det är väl det bästa om man kan göra på det sättet. Alltså. Men alla kan inte det, och då finns det liksom
en massa
saker som man behöver
kan.
Tänka på i det då.
Ja, jag har verkligen inte sagt att alla kan. Det är väl så här också då. Ska man skilja sig, på ett bra sätt eller ett dåligt sätt? Ja, men vi snackar om... Ja, det är ju jättebra, men alla
men det
kan...
Det är inte svart eller vitt, Marit. Nej, det finns precis. Någonting mitt emellan där också. Oh, du är härlig.
Ja, du. Du tror att vi inte skaffade barn i alla fall. För att då, om vi skulle skiljas, hur skulle det bli?
Ja, men det kan ju bli så i alla fall att vi ska separera och måste förklara det för barnen.
Nej, då bryr sig inte.
25-30. Jo, vi är helt överens om det här. Ja, men vi inte var oroliga. Inte tycka synd om pappa nu här. För att bara... Ja. Vi kommer aldrig enas om det här i alla fall. Så är det.
Ja, ibland, varannan gång. Ja, men nu går vi vidare.
Ja.
Du, jag måste bara säga... Jag rekommenderar verkligen avsnittet i P1s kropp och själ som handlar om förlåtelse. Jag har lagt upp det på vår Facebook-sida, på Skilsmässopoddens Facebook-sida. Där ligger det ifall man inte hittar det. Där finns det en förlåtelseexpert med. Jaha. Tyckte det lät som att hon var från Dalarna också. Det var bra. Nej, men alltså det var på nytt vis. Jag fick förstå, eller jag fick en annan känsla för varför man ska hålla på att förlåta. Eller det som förut har varit floskler, nämligen att man själv blir fri ifrån någonting när man kan förlåta. Det blev på riktigt för mig nu.
Ja.
Hon tog ett exempel om någon som hade blivit typ bortrövad som barn och inlåst och våldtagen i typ 25 år.
Mm.
Och sen kom ut. Mm. Och hon, det här offret då, hon hade då förlåtit den här mannen. För att om hon hade det kvar, precis, ja, i sig, den här känslan, ja, av hat mot honom, så skulle han också, exakt, inte bara de här 25, precis, åren plåga henne, ja, utan också resten av hennes, ja, liv.
Precis.
Så att det blir en helt... Det som händer i huvudet på mig då, det är att det är en helt egoistisk handling att förlåta,
ja,
någon.
Men, ja, exakt. Precis,
för
jag vet,
de pratar,
ja,
mycket om att bara lyfta, ja, av sig. När man är beredd att förlåta, mm, så är man beredd att lyfta av sig, mm, det man har varit med om. Mm. Det handlar egentligen inte om den andra personen. Men det blev väldigt bra.
Exakt. Jag tror att det var Natasha Campos, hon som blev inlåst i en källare i Belgien eller Österrike. För jag läste den boken och jag kommer ihåg så väl. Jag tyckte det där var så himla bra. För att det var just, man tyckte, fy fan vilket svin, vilket as, och herregud. Och så här, kände att hon borde vilja mörda honom.
Mm.
Men att grejen, det var inte det som var grejen för henne. För att komma loss ifrån det verkligen så måste hon förlåta.
Ja, för mig är kanske ordet förlåta konstigt i sammanhanget ändå. Men där förklarar de också det. Det är inte det att man säger att det var okej att du gjorde så här, utan det är någon,
nej,
annan process. Så lyssna på det där, för, ja, jag menar, många sitter ju fast i hur, liksom, jättesorg och ilska, ja, över hur kunde han bedra mig, eller hur kunde hon lämna mig och så vidare.
Ja.
Allt sånt kan man få hjälp med, tycker jag, av det programmet.
Ja.
Det var väldigt bra.
Alltså, jag har ju så här, när vi gifte oss, jag och min exfru, så fick vi ju som present av min mamma ett jag kommer inte ihåg vad det kallades för, ett så här äktenskapsretreat. Men den var ju inte gjord för nygift, utan den var ju gjord för par i kris.
Oh.
Så vi hamnade bland en massa människor som var så här, det här håller på att gå till helvete, eller de hade till och med redan skilt sig många gånger.
Men,
ja, och det var lite religiöst och lite halvjobbigt också. Det var jättekonstigt att vi fick det där egentligen, men ja, det var min mamma. Men där var den centrala delen som jag, det enda jag kommer ihåg av det, och det kanske var egentligen vad alltihopa handlade om förlåtelse.
Ja.
Att, och den här ledarens tes var då att det finns ingen förlåtelse som innehåller ett förbehåll, utan du måste liksom, det finns inget, ja, jag förlåter dig, men, eller det finns inga så här, utan du måste fullt ut säga så här, nu är det här helt borta. Det finns ingenting, jag kan aldrig hålla det här emot dig igen, och det finns ingenting.
För mig finns det, för mig, det skulle inte funka på mig.
Nej.
Jag har förbehåll, och ja, men det har jag.
Ja, ja,
men jag lever med dem, och de gjorde också ibland skillnad på att förlåta handlingen. Man behövde inte förlåta handlingen, men personen och så vidare. Eller om det var tvärtom.
För det har jag också tänkt många gånger. Så att förlåta behöver inte innebära att jag ska fortsätta att tycka att du är en bra person. Eller tycka om dig ens. Utan jag förlåter bara den här handlingen. Men sen vill jag vill inte vara med dig längre. För att jag kommer inte lita på dig. Eller jag tycker inte att du beter dig på ett bra sätt.
Mm. Nej, men det var verkligen... det var bra. Jag skulle lyssna på det igen, tror jag. Kropp och själ om förlåtelse.
Ja.
Mm. Då får du säga sista ordet.
Det här är kanske säger självklarheten nu, men det, ibland går saker upp för en som man kanske har tänkt och hört och pratat om och så här, men det blev verkligen så otroligt tydligt. Jag skrev en anteckning i mitt anteckningsbok när jag kom på det. Nu vet jag vad problemet är. Macho.
Vad då?
Jo, nej, men så här, jag sitter ju i en massa möten med olika personer. Och det bara slog mig ett möte som egentligen var så här, ja, men lite härligt och mjukt och på alla sätt så här, att det var väldigt mycket män i rummet.
Mm.
och jag, jag såg det så tydligt hur män beter sig mot varandra i just liksom, det är inte umgänge så här, känna polarna, utan när man arbetar eller när man har liksom en verksamhet ihop, att det är ett sånt otroligt, för mig, obehagligt spel som pågår.
Aha.
Om vem som är starkast.
Man positionerar sig
ja, hela tiden. Och även om det är ett normalt möte som alltid leder fram till någonting, en lösning. Och jag tror liksom, det här är, man behöver inte tänka att det är direktörer som sitter och slåss eller fotbollsspelare, utan det är i alla sammanhang det på det där sättet. Mm. Och det som slog mig, det var också så här, det är inte bara män som deltar i det här, utan alla män och kvinnor deltar i det här och liksom positionerar sig och håller på och ska, och det finns ingen elakhet i det, utan det är bara ett sätt att vara som är, jag känner, och det här är inte, det är inte så att jag vill liksom säga ja, det där är dumt och jag är så bra, utan det är snarare tvärtom. Jag har alltid känt mig som, jag skulle vilja kunna det. Förut så har jag känt så här, fan, jag är dålig på det där. Jag kan inte det där. Och jag förstår nu att det får mig att känna mig väldigt mycket utanför.
Aha.
Och bli liksom så här tyst och tillbakadragen. Och liksom, ja, jag kan inte ta mig in i det. Det går inte.
Och varför kan du inte ta dig in i det?
Nej, men därför att det finns ett sätt där man liksom så här, man gör sin röst hörd.
Ja.
Och det kanske är det som är, det är inte titta vad bra jag är, utan det är just göra sin röst hörd. Att liksom ta för sig i den här situationen.
Mm.
Den är inte särskilt lyssnande, det kan det vara också, men den är framförallt liksom.
Mm.
Och det handlar ibland nästan om vem som har högst röst.
Ja.
Eller vem som kan bryta av den andra i rätt läge. Och det där är, jag fixar inte det. Och jag säger inte att det är inte synd om mig, och det är inte det att jag är bättre på något sätt eller att det skulle vara, men det är liksom ett sätt där jag fattade så här, fan, det är det här jag har så svårt med.
Det är typ mot din natur på
något
vis.
Ja, det är mot min natur, och jag är skitdålig på det liksom.
Mm. Men du menar också att kvinnorna deltar
i
det där?
Faktiskt.
Ja, jag förstår
absolut.
Det. Mm.
Och det, jag ska inte säga att vad hemskt eller obehagligt, men det är verkligen så. Det har blivit en det är den kulturen som råder i diskussioner i alla läger, tror jag.
Jag skulle säga inte i alla läger.
Nej, kanske inte i alla, men i väldigt många i alla fall.
Det kanske är en jag skulle gissa att det är en arbetsplatskultur, eller hur ser gruppstrukturen ut?
Ja.
Och hur ser ledarskapet ut, och vad är uppdrag? Allt det där tror jag spelar roll.
Det gör det, absolut.
Vad man lyckas få till för någonting. Men det kanske är, jag förstår precis hur du menar, och jag känner också att det är sant det du säger, att det handlar så mycket om, alltså att man kommer inte till den nivån alltid där alla känner sig trygga.
Nej.
Och bara säger något för att bidra, så att säga, utan den där lusten att samtidigt hävda sig.
Ja.
Och jag ser vad du menar, för det finns ju verkligen
Ja, det är svårt. Och ibland, det är klart att man, alla vill få sin vilja fram, och det är väl bra, men det är liksom, den så här, manliga strategin är ju just att ta för sig då, att driva på så hårt utan att ta in resonemang från andra människor eller liksom tillräckligt.
Ja.
Ja, det var bara en insikt, och det är inte första gången jag ser det, men det blev så oerhört tydligt och klart, för att jag tyckte i det sammanhanget borde det inte vara på det sättet.
Vem var liksom, var du högsta chef i rummet då?
Ja, det var jag nog.
Ja. Jag tänkte, chefen borde ha.
Ja,
men då hade ju chefen inte den, då var ju det mot chefens natur.
Ja, men det är också så här, jag tror inte att det spelar någon roll egentligen, för det var inte så här, det skulle inte fattas beslut, utan det var en diskussion, just en öppen diskussion om olika saker.
Och vad man blir trött på sånt.
Mm.
Det blir också så icke-kreativt.
Ja, på ett
man
sätt.
Man kommer inte till den nivån där liksom.
Jag vet inte, för att jag kan inte säga att det borde varit på något annat sätt. Och det var som sagt inte, det var inte en kamp, det var inte en strid, det var ingen som blev arg, det var inte det där, utan det var bara så här diskuterar man i många, många, många sammanhang.
Mm.
Inte alla då, men.
Nej.
Ja, det var en insikt.
Jag kommer att se på det, men jag har redan rewindat i mitt huvud och sett några möten där det här pågår.
Precis. Ja, men jag tycker också det är intressant att höra hur du skulle säga att det är på din arbetsplats som kanske är mer kvinnodominerad.
Ja.
Om det är på det sättet där också, för det skulle det mycket väl kunna vara.
Det kan mycket väl vara så. I min redaktion tycker jag inte att det är så riktigt. faktiskt. Men det kan hända att mina medarbetare skulle uppleva något annat.
Mm.
Men, eller att det är olika vad man upplever. Men jag tycker inte att det gänget säger saker för att positionera sig. Mm. Utan för att bidra till saken verkligen. Det tycker jag.
Mm. På ett sätt så kunde jag tycka att när man nu var i den digitala världen och hade digitala möten, ja, så var det lite lättare. Ja. För det gick inte att bryta, det gick inte att prata i mun på varandra riktigt.
Just det.
Ja. Nej, men det var mitt sista ord i alla fall.
Intressant. Mm. Detta ska man vara vaksam på. Skönt om man ser det tydligare och kanske kan invända på något vis när det är så.
Eller också att man bara gör sig medveten om det. Och, jag kan nästan tycka så här, vad bra, nu vet jag det. Nu ska jag bli bättre på det här.
Bli bättre på att också bli likadan.
Ja. Eller så kommer jag tråkigt. Jag kommer aldrig mer gå på några möten.
Nej, jag tror att ställ in.
Jag vill vara med dig.
Ja.
Ja.
Mm. Men med det så önskar vi väl lite fler brev snart då. Det tycker vi är trevligt. Ja. Tack snälla för alla breven. Det är väldigt kul att få höra.
Vi kan brev också säga så här att nästa vecka så kommer avsnittet ut på julafton.
Det gör det.
Som en julklapp till alla.
Just det.
Mm. Så man behöver inte lyssna på det då. Man kan lyssna på det dagen efter. Ja. När man nu känner för det under själva julledigheten.
Verkligen. Eller så försöker vi få ut det redan torsdag kväll.
Ja, skulle kunna gå, men
skulle kunna gå. Ja.
Vi får se.
Men ja, vi får se. Åh, ska det vara jul nu alltså?
Ja, nu ska det vara jul.
Så att andas djupt.
Ja.
Andas djupt. Jag hörde att fler får infarkt på julafton och det är för stressen. Ja. Ta det lugnt.
Ja.
God's sake.
Ja. Det finns roligare saker än infarkt.
Ja. Ja. Ha så bra, så hörs vi snart igen.
Yes.
Ja.
Hejdå.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.